En podcast från Aftonbladet.
Hej, My Raveder här. Jag är inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet och i den här podden intervjuar jag våra makthavare. Nu ska ni få möta ordförande för Moderaternas ungdomsförbund MUF, Douglas Thor. Välkommen hit, Douglas Thor.
Tack så mycket.
Du är ordförande för Moderaternas ungdomsförbund, MUF. Vad skiljer er från ert moderparti?
En naturlig sak är ju att vi som ungdomsförbund har privilegiet att inte behöva tänka lika mycket i den här mandatperioden utan kan tänka lite mer på lång sikt. Så att vi pratar mycket om vad vi vill att Sverige ska vara om 20 år och kanske inte bara vad vi ska göra under den här mandatperioden.
Men är ni en nagel i ögat på Moderaterna?
Ja, men under lång tid så har man pratat om att MUF ska vara liksom ideologisk vakthund till partiet. Och jag har alltid haft lite svårt för det, att vi bara ska skälla liksom när vi tycker att partiet gör fel. Jag brukar säga att om någon hund ska vi vara ledarhund. Inga referenser till att partiet skulle vara blint, men att vi ska ju liksom ta fram förslag som de känner, ah, bra, det här ska vi ju driva och vara liksom motorn framåt.
Du är ute mycket, träffar mycket folk. Finns det några förutfattade meningar om Moderaterna som du möter?
Ja, jag skulle säga att man ofta stöter på, eller inte så ofta längre, men det var ett tag som man stöter på det här med att Moderaterna mest bryr sig om de rika till exempel.
Vi har varit ute på stan och frågat några slumpvis valda personer vad de har för fördomar om Moderaterna. Mm. Och vi ska titta.
Mina fördomar om Moderaterna är nog att de gillar pengar väldigt mycket.
Det är väl fortfarande här en person som kanske är från Danderyd, Djursholm, Lidingö.
Någon högre medelklass. Alltså de har ofta okej med pengar.
En ganska rik människa.
Spelar golf. Fort för moderatbandy som det kallas för.
Någon med pengar.
Mm. Någon med pengar från övre medelklassen. Mm. Är det en vanlig fördom? Vad säger du om den?
Ja, det är en vanlig fördom. Och jag skulle säga att den stämmer kanske inte fullt ut så mycket längre. Jag menar, jag själv är smålänning, kommer från långt ut på landet. Det man märker tycker jag är att desto större omläggning Moderaterna har gjort mot att vi har fokus på sänkt skatt för arbete, sänkt skatt på mat, sänkt skatt på el. I högre grad så gynnar man ju dem med helt vanliga inkomster, alla som arbetar helt enkelt.
Så det här med att ni bor i Danderyd, Djursholm, det ser man inte heller när man är från Småland?
Nej, det tog ett tag innan jag träffade någon annan inom MUF som var just därifrån.
Spelar du golf? Aldrig är golf en vanlig sport?
Aldrig varit på en golfbana.
Nej, så du kanske inte är en standardmoderat?
Nej, kanske inte.
Finns det någon fördom om Moderaterna som du tycker stämmer och som du brukar höra?
Nej, men man ser ju till exempel att det är fler som röstar på oss som har högre inkomster. Det finns säkert en materiell förklaring till det, men det finns ju ett motsatt förhållande också. Att ifall man är högerlagd ideologiskt, då finns det ju en värdering om att man ska ta eget ansvar i sitt eget liv. Och ifall man ser problem i samhället ska man ta ansvar över att lösa dem, ta eget initiativ. Och en sån attityd leder ju ofta till att man får en högre inkomst i livet. Så att det kan ju också vara åt andra hållet.
Så det är inte helt fel det här med pengarna?
Nej, alltså Moderater har ju en stark medvetenhet om hur viktigt pengar är för människors liv. Ta bara nu då när det har varit en tuff ekonomi. Att ha fokus på att vanliga människor har mycket pengar över i plånboken varje månad. Det är väldigt stor skillnad för dem i deras vardag. Med ett jobb så kan man få en egen inkomst och egen frihet. Och med mer pengar kvar i plånboken så kan man bestämma mer över sitt eget liv och forma sitt eget liv.
Vi byter ämne. Förra veckan kom ju Statistiska centralbyrån SCB med sin stora partisympatiundersökning för att lista några av de problemen som den här undersökningen visade för Moderaterna då. Oppositionen leder över Tidöpartierna med nästan 13% enheter. Liberalerna långt under riksdagsspärren, 2,5% väljarstöd. Och Moderaterna tappar till 17,3% väljarstöd. Det är ju en dålig siffra. Vad betyder det här? Är det kört för er i valet?
Nej, jag tycker folk ska ha lite mer is i magen. Ifall man kollar på den här undersökningen så var det ju mest intressanta att andelen osäkra väljare, jag tror det var 20% av väljarna som är osäkra, och det är högre än vad i princip någon annan mätning vad jag har kunnat hitta. Det är 1,3 miljoner osäkra väljare, och där är det man ska rikta in sig på. Alltså fler väljare måste känna att det är tid, någon av Tidöpartierna, någon av det blågula laget som man vill rösta på valdagen, och där har vi god potential att hämta hem det till valdagen.
Men hur ska det gå till då? Hur ska ni nå de här väljarna? Hur ska ni vinna valet?
Det man kan se är att de frågor som brukar vara mest avgörande, det är ekonomi, det är kriminalitet och det är migration. Och på de tre områdena har man levererat väldigt starkt. Alltså, vi har fått ner kriminaliteten från en tid då liksom gängskjutningarna tredubblades. Så har vi nu mer än halverat dem. Både januari och maj var helt skjutfria månader. Vi ser vad det gäller ekonomin att vi har kunnat skjuta till mycket pengar till vanliga barnfamiljer. Och vi ser att migrationen så har vi löst många av de stora problem som funnits. Vi ser att det uppstod det här problemet med tonårsutvisningarna. Det har vi också löst ut nu. Så att mycket på det man har gjort tror jag är viktigt. Och sen så behöver man ju förklara förklara vad man vill göra nästa mandatperiod. Och vi går in i en valrörelse nu där det är dags att börja förklara vad vill man göra nästa mandatperiod. Och när det kommer fram så tror jag att vi har goda chanser att hämta hem de där osäkra väljarna.
Börjar det inte bli väldigt ont om tid?
Nej, alltså valrörelsen börjar ju komma igång i tempo. Alltså nu, vi i ungdomsförbunden har ju varit ute ett tag, varit mycket skoldebatter. Och där finns det ju ett väldigt stort gensvar för just högern. Alltså vi ser att bland unga så är både Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna väldigt starka.
Man ser ju inte riktigt en vändning vid horisonten. Tvärtom så har ju trenden varit att det har sett sämre och sämre ut för er. Alltså känns det tungt att gå ut i en valrörelse med de förutsättningarna, eller vad känner du?
Jag är inte en så ältande person. Jag ser den här högre andelen osäkra väljare än någonsin i princip. Jag tänker, där är vi ska rikta in oss. Det är utmaningen, att vinna över dem. Vi vet att osäkra väljare tenderar att luta högre ut. Så att fokusera på dem, se att potentialen finns där och bara ut och jobba.
Ja, vad vill de då? Hur ska ni nå dem?
Alltså som sagt, de mest avgörande frågorna i val runt om i hela världen är i grunden ekonomi, kriminalitet och migration. Och på de områdena så håller väljare i hög grad med Moderaterna än till exempel Socialdemokraterna.
Er valgeneral gick ju hårt ut också, att förklaringen till att det ser ut så här är att Socialdemokraterna lyckats lura väljarna. Håller du med om den analysen, att det är därför det går dåligt för er opinionen?
Det vet jag inte. Alltså jag tycker fokus ska vara på vad vi vill göra och vad vi kan åstadkomma. Och det är klart att ifall man spelar en fotbollsmatch mot ett motståndarlag och så ligger man under just nu, det är klart att det är motståndarlagets fel. Det är svårt att säga något annat. Och därför måste man ju se till att spela bättre själv.
Precis. För att, tycker du att väljarna är så lättlurade?
Nej, jag har en utgångspunkt att väljarna vet, i så hög grad som möjligt vet de vad de gör och vad de vill. Jag vet, efter förra valet när Moderaterna hade backat så var det många som pratade om att vi måste bli bättre med vår kommunikation. Och jag stör mig alltid på när man säger att kommunikationen måste bli bättre. För att det förutsätter ju att vi har den bästa politiken, vi måste bara få väljarna att förstå det. Och där så tycker jag väl att man ska utgå från att väljarna förstår vår politik, de vill bara inte ha den. Och då ska man inte kolla på sådana här opinionsundersökningar som nu, utan man ska kolla på valen. Och i det senaste valet så vann ju högersidan för att man ville ha vår politik.
Men Moderaterna backade ju i förra valet. Mm. Vad behöver Moderaterna göra då om ni ska öka? För om ni inte ökar så kommer ni ligga på väldigt dåliga siffror i valresultatet, och ni kommer ju också inte att vinna valet. Så hur ska ni göra för att öka Moderaterna?
Jag har ju länge sagt, och vi från Moderata ungdomsförbundet har länge sagt, att vi måste lägga större fokus på integrationsfrågorna. Det är helt rätt att man minskar invandringen för att se till att klara integrationen, men då måste man också ha ett bättre svar på hur man ska klara just den där integrationen. Och det tror jag hade gett en mycket mer hoppfull syn på vad vi tror att Sverige kan vara. Den stora berättelsen om Sverige, i min mening, är ju att vi ville vara ett öppet land. Vi tog emot väldigt många, insåg att vi inte kunde ta emot så många som vi tog emot utan att det skapade stora problem. Stängde gränsen, har väldigt hög andel av befolkningen som nu lever i utanförskap. Hur ska vi få bort det utanförskapet och skapa ett enat land? Om vi lyckas bära den berättelsen bättre, då tror jag att vi kan bli det största partiet i Sverige.
Liberalerna fick ju 2,5% väljarstöd i den här mätningen. Det är långt under spärren. En av era mer högljudda kommunalråd, Christian Sonesson i Skåne, han har sagt att man ska vaska Liberalerna.
Minst sagt högljudd.
Mm, det är en mild beskrivning.
En ständig källa till citat.
Ja. Tycker du att man ska vaska Liberalerna?
Jag kommer aldrig gå ut i ett val och säga att man ska rösta på någon annan än Moderaterna.
Men hur ska ni göra med Liberalerna? Någonstans måste de ju få hjälp om de ska nå upp till 4% spänn.
Ja, men det finns ju en naturlig tendens hos ganska många väljare som lutar höger att stödrösta för att man vill ha kvar en viss sida av politiken. Och det tror jag det kommer finnas även det här valet. Men jag kommer inte stå och uppmana en enda person att rösta på någonting annat än Moderaterna.
Men du tycker att man behöver egentligen se till att Liberalerna kommer in i riksdagen?
Det är ju Liberalernas uppdrag att se till att Liberalerna kommer in i riksdagen. Det är inte Moderaternas.
Men hur ska ni göra om de inte kommer in i riksdagen? Då är det nästan omöjligt för er att bilda en regering.
Nej, men så är det ju. Alltså, och så är det ju för alla. Så det här är ju inte första valet då man pratar om att det finns ett risk för ett parti att åka ut. Man har pratat om Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna vid olika omgångar. Och i nästan alla de gångerna så har man klarat spärren, de här partierna.
Så du tror det kommer ske naturligt?
Jag tror att Liberalerna behöver göra ett väldigt hårt jobb. Men det får Liberalerna taktiskt om och ta ansvar för själva. Det är inte mitt ansvar.
Den senaste tiden har det varit mycket uppmärksamhet kring Ulf Kristersson och hans fru Birgitta Ed. Och deras omdömen och integritet, kan man väl sammanfatta det. Och mycket har handlat om hur de använder statsministerämbetet för att stärka framförallt av Birgitta Eds privata verksamheter. Vad tycker du om det som har kommit fram?
Ja, av det jag har kunnat läsa så har man ju följt de regelverk som finns. Alltså för mig är det väldigt viktigt. Politiker ska följa de regelverk som finns och agera enligt med dem. Och sen behöver man ha bra regelverk så att man inte lämnar utrymme åt olika jävsituationer till exempel. Och vad jag har kunnat uttyda så har man följt dem.
Men det här är ju beteende som har dömts ut av en rad experter som säger att det är olämpligt beteende. Är det lämpligt att göra så här även om det kanske inte bryter mot några lagar?
Men i grunden så tycker jag ju att politiker ska i så hög grad som möjligt undvika att hamna i olika jävsituationer. Jag har varit ute och kritiserat flera av våra egna ministrar just för till exempel olika aktieinnehav. Jag tycker att när man blir minister så ska man antingen sälja av alla sina aktier eller så får man ha det i någon slags global indexfond som administreras av någon annan så att man inte ska hamna i olika jävsituationer. Så att jag har inga problem att kritisera när jag ser att sådana situationer uppstår. Men här så har jag inte kunnat döma att man har gjort alltså någonting som bryter mot ett regelverk eller som i grunden är särskilt olämpligt.
Så när du läste den här artikeln om att man använder Ulf Kristersson och nätverket runt honom som en belöning för att man volontärar på då Follökna som är Birgitta Eds retreatgård. Vad tänkte du då? Tänkte du att det här var helt rimligt?
Nej, det jag tänkte var att det är ett väldigt långt steg att säga från att liksom, de här personerna har varit på samma ställe och arbetat ihop och att det skulle vara att man fick en belöning för att man refsade löv och kattade liksom, grenar. Att man blev belönad med att bli typ generaldirektör.
Jag skulle säga att man får tillgång till Ulf Kristersson som är statsminister. Att det var en av lockelserna med att ingå i den här volontärgruppen. Vad tänkte du när du läste det?
Men jag tolkar nog inte in delen att det var en lockelse att man fick tillgång till statsministern på det sättet.
Är Ulf Kristersson en bra partiledare för Moderaterna?
Ja, det får man verkligen säga. Sättet som han lyckats då ena en koalition, ett regeringsunderlag och få igenom så mycket av den politiken som vi Moderater under väldigt lång tid har velat genomdriva. Nya Moderaterna lyckades ju sänka skatten väldigt mycket och skapa väldigt goda förutsättningar för Sverige i en väldigt tuff ekonomisk tid. Under den här perioden så har vi trots inflation, trots liksom väldigt svåra problem med världsekonomin och en stor gängkriminalitet i landet så har man åstadkommit så mycket för att just trycka tillbaka de här stora problemen samtidigt som man kunnat göra saker som Moderater drömte om under väldigt lång tid. Luckra upp i strandskyddet, avskaffa små saker som matkravet, se till att ta bort onödiga dumma skatter och stärka vanliga människors ekonomi. Liksom.
Det är ju en sida av vad det han har gjort. En annan sida är ju att det har kommit fram en rad saker som till exempel de höga kostnaderna för inredningen på Sagerska. Att man har glömt att betala då för ett hönshus på Harpsund för att göra det efteråt. Det här nätverket då runt Birgitta Eds retreat Follökra. Utifrån det, tycker du att Ulf Kristersson har haft gott omdöme som statsminister i just den här typen av frågor? Det som inte då är den här politiken som du tar fram?
Ja, av det jag har kunnat uttyda så tycker jag man har, ja, det har varit lite stormigt vattenglas många gånger. Jag menar, ifall olika statsministrar har gjort olika inredningsdetaljer inom Sagerska, det behöver ske inom en viss ordning och då blir det ofta offentlig upphandling och vissa aktörer som är utvalda och då blir det dyrare. Och det är ju en generell sak att saker och ting blir oftast dyrare när det görs inom offentlig verksamhet än när det skulle gjorts privat.
Absolut, det finns ju också en kritik för hur Statens fastighetsverk har använt sig av konsulter för att göra det här, absolut, och gjort det dyrare. Men ni har ju också gjort analysen att era väljare inte gillar oskönt beteende. Mm. Lite svårt att definiera exakt vad det är egentligen och att det är ett problem för Moderaterna. Är inte det här ett oskönt beteende och att vara i den här gränszonen mellan vad människor tycker är lämpligt och vad man kanske får göra?
Alltså kanske, men en sak som jag stör väldigt mycket på i svensk politik är att man lägger så väldigt, man försöker hitta såna här små grejer, alltså ministrar som behöver avgå för att de inte betalat tv-licensen och såna här saker, men att man har begått stora, alltså att man har tagit stora felbeslut i politiska frågor som har haft stora politiska konsekvenser för massa människor runt om i landet, det är det väldigt sällan särskilt mycket ansvarsutkrävande kring, men såna här små grejer i privatlivet, det är man liksom riktigt nitty-gritty på.
Det tycker man behöver lyfta blicken.
Ja, men det är klart att man ska granska olika saker som ministrar så att de inte liksom agerar fel utifrån vad som är korrekt omdöme. Men man borde i mycket högre grad ställa människor till svars för deras politik. Och det tycker jag man missar ofta i den svenska debatten.
Du ska få svara på så många frågor som möjligt på en minut. Är du redo? Svara snabbt, rappt.
Yep.
Jag tänker att det är en av dina styrkor ändå att du är bra på det. Ni vill sänka bidragen. Är fattigdom en bra drivkraft för att få människor i arbete?
Nej.
Men är fattiga människor latare och mindre benägna att jobba än andra?
Nej.
Du vill sänka åldersgränsen på Systembolaget till 18 år. Festar unga för lite?
Ja.
Har Sverige en för strikt och tråkig alkoholpolitik?
Ja.
Är det okej att titta på sin partiledares maratontid och sprida det i sociala medier?
Nej, det fick den som gjorde det fick höra att det var fel.
Är mångkulturalismen bra eller dåligt för Sverige?
Så som den utövats så har det varit dålig.
Fredrik Reinfeldt eller Ulf Kristersson? Måste välja en.
Måste välja en?
Mm.
Ja, men Ulf styr nu, så att Ulf.
Ni är ett liberal-konservativt parti. Väljer du liberalism eller konservatism?
Oj, jag brukar sällan passa så bra i de kategorierna. Jag är liberal-konservativ.
Vet kvinnor för lite om politik?
Nej.
Du har följt den här debatten om Isabella Löwengrips uttalande.
Mm.
Höll du med henne?
Ja, men som jag sa innan så har jag en generell inställning att väljarna vet vad de vill ha. Att de har koll på vad partierna tycker. Och att man inte ska skylla på väljarna och deras förståelse inför opinionsläge eller annat.
Är det just kvinnor som i så fall har mycket lite kunskap? Kan man definiera det av kön?
Som jag sa, den synen har jag på alla väljare oavsett grupp.
Vi går vidare. Under våren har ju du och MUF varit kritiska mot partiet och regeringen i en rad frågor kopplat till migrationspolitiken. Ni har ju varit kritiska mot det som du var inne på, det här med kompetensutvisningar, alltså arbetskraftsinvandringen och tonårsutvisningarna. Nu finns det då delvis en ventil för de här tonårsutvisningarna. Man har höjt åldern för hur länge de får stanna i Sverige. Men vad tycker du att ditt parti trampade snett då i den här politiken?
Jag skulle säga att man kan beskylla den här regeringen och tidigare regeringar för att inte har tänkt igenom alla steg i migrationspolitiken när man har försökt lägga om den. Vilket skapat fallluckor i lagstiftningen. För den som har varit inne i migrationsfrågan och försökt förstå den så vet man att det är en jäkla djungel med de olika
mycket
lagarna.
Snårigt.
Mycket snårigt. Mm. Och därför behöver man vara väldigt noggrann för att se till att det inte uppstår de här falluckorna där då, som i det här fallet egentligen inte jättemånga, liksom man uppskattar mellan 50 eller 200 personer som drabbas av de här tonårsutvisningarna, och att då säga att nej, det är inte en stor grupp, men det var en liten fallucka. Hur kan man undvika att de uppstår? Och där tycker jag varken för tidigare regeringar eller vi har varit tillräckligt förutseende. Och det är därför vi nu behöver lösa det här i efterhand. Så det man ska ge cred till den här regeringen är ju att man såg falluckan och på faktiskt ganska snabb tid så till att täppa igen den.
Du sitter ju i Moderaternas partistyrelse som ordförande i MUF. Har du fått något gehör för din kritik där när du har framfört den?
Jag skulle säga att det jag gjorde tidigare än faktiskt någon oppositionsparti var att belysa att det här, den här falluckan finns och att det här är ett problem, och tog upp det på partistyrelse, och där man då väldigt tidigt från migrationsministerns håll, Jan Forssell, som också sitter i partistyrelsen, då sa vi kollar på den här gruppen. Och sen så bad man en av utredarna väldigt tidigt att se vad kan man hitta för lösning för just den här gruppen. Och då var det därför det kunde gå så himla snabbt från att se problemet till att man hade en lösning på plats. Ett år inom svensk politik är rätt snabb tid från direktiv till utredare och ha en lösning på plats.
En annan fråga som ni har varit kritiska är den nya arbetskraftsinvandringspolitiken som regeringen har infört. Man måste nu tjäna minst 33 400 i månaden. Och även om det finns en rad nämnda yrken som är undantag då, så är ni ju fortfarande kritiska till den här politiken. Vad är problemet med den?
Sverige har haft en galen migrationspolitik under lång tid kan man tycka, därför att vi har sett hur personer som begått grova brott, våldtagit en 100-åring inom hemtjänsten, har fått liksom i sitt beslut att den är förrotad i Sverige för att kunna utvisas. Medan personer som arbetar och gör rätt för sig, de har utvisats. Ibland på liksom små detaljer som har varit fel, men också bara rakt att man har liksom lite för låg lön. Och där tycker vi att politiken ska mer utformas efter just skötsamhet och ansträngning. Att den som sköter sig, integrerar sig, gör rätt för sig, den ska kunna stanna i Sverige. Medan den som inte gör det, den får lämna.
Har Moderaterna misslyckats i förhandlingarna om migrationspolitiken med Sverigedemokraterna under tidigare regeringen?
Nej, det skulle jag inte säga.
Vad är det som har hänt då?
Jag skulle säga att man tidigt, som jag sa innan, att man när man planerade upp de här förändringarna i migrationspolitiken, som i många delar varit helt rätt, att ta bort spårbyte, att få ner asylinvandringen, att nu gå från ordningen med permanent uppehållstillstånd, Allt det här tror jag är rätt, men man måste också se till att ha bra övergångsregler för alla de människorna som har kommit i det tidigare, sämre socialdemokratiska systemet. Och nu då när man går över till ett bättre system så måste man ha en lösning för alla de som, trots att vi haft en kravlös invandring, har gjort rätt för sig och integrerat sig. Och där skulle man planerat bättre för det i början, tycker jag. Då hade man undvikit flera av de här falluckorna.
Men är det löst nu då? Lönar det sig att anstränga sig om man har invandrat till Sverige idag med den politiken som förs?
Ja, men lösningen blev ganska bra här vad det gäller de här tonåringarna som drabbats. Så att ifall man gör rätt för sig så och man, ja, man kan stanna som anhörig tills man är 21. Och när man är 21 då, ja, då får man liksom klassas som vuxen. Och ifall du inte är svensk medborgare, är 21, över 21 år, är vuxen här i Sverige, då måste du ha en egen grund att kunna stanna på. Och då finns det arbetstillstånd, det finns studietillstånd och lite andra tillstånd. Och att då kunna bära upp en lön inom till exempel ett bristyrke eller att man börjar studera till något som är viktigt i Sverige, det är ju då fog för att man på egen grund, genom egen ansträngning, ska kunna stanna. Och det är ju klokt.
Men om vi utgår från det här med att det ska löna sig att anstränga sig, det är ju ett av Moderaternas huvudbudskap. Och tittar utifrån ett integrationsperspektiv, alltså lönar det sig då att anstränga sig idag? Blir man belönad för det om man har invandrat till Sverige?
Ja, alltså de som vi utvisar nu är ju till 95% kriminella. Och så hade vi lite problem med en liten grupp som drabbades av den här falluckan som uppstod. Och den täpper vi igen nu. Vilket gör att människor som anstränger sig, gör rätt för sig och har anledning att vara i Sverige, de får ju stanna. Medan de som begår brott, där vi har ju sänkt det så att allt som är över böter i typ av brott man begår leder till att man utvisas. Det är ju helt rätt. Det är ju en rimlig migrationspolitik och mycket mer human än hur det varit innan.
Om vi ska återgå till det här med integrationen då, som du ju nämnde som en brist i den politiska debatten, uppfattar jag det som ändå, att ni tycker att det finns för lite av det här.
Ja.
Alltså, har Moderaterna tappat bollen i integrationsfrågan?
Jag tycker att man lyfter fram sin integrationspolitik alldeles för lite. Vi MUF drev igenom mycket av den integrationspolitiken vi tycker är viktig på partistämman. Så att Moderaterna står ju för den. Men jag tycker man lyfter fram den i alldeles för liten grad. Socialdemokraterna har ju under tag velat prata integration och haft ute företrädare som pratar bland annat om blandningspolitik för att fixa integrationen. Och det vet vi från andra länder som har testat detta, att det tvärtom har mer negativa konsekvenser för integrationen. Och Sverigedemokraterna, de vill inte prata integration, utan de vill lägga sitt fokus på att människor ska lämna landet. Men sanningen är ju den att vi har så många människor i utanskap i Sverige att det föds människor i de här utanskapsområdena till exempel i snabbare takt än vad vi utvisar människor som begår brott. Vilket gör att vi måste ha en lösning för hur vi gör här i Sverige. Och där tror jag bland annat om integrationszonerna som vi fått igenom i Moderaternas politik kan göra väldigt stor skillnad.
Och hur ska de fungera?
Jag hade gärna sett att de utformades på det sättet att man i de här områdena där problemen koncentrerar sig, där gör man särskilda insatser. Frihet behövs som mest där den är som minst, och då skulle man i de här områdena kunna jobba mycket mer med kameraövervakning. Det finns också väldigt stort stöd för det i befolkningen som bor i de här områdena. Ifall polisen inte kan ha full närvaro så kan det kompletteras med fler kameror. Det är ett steg för tryggheten. En annan del är ju skolor, där vi har pratat om no excuses skolor som vi ser i andra länder i väldigt tuffa utanskapsområden. Så är det en typ av undervisning där man inte ursäktar dåliga resultat med att eleverna har en tuff bakgrund.
En väldigt kontroversiell skolform är det ju också.
Ja, det finns en skola som har fått väldigt mycket skit för det. De är väldigt strikta, så är det. Men det här är en typ av filosofi som finns på ganska många skolor. Och jag tycker folk fokuserar lite för mycket på den här ena skolan som har fått kritik. De andra fungerar också väldigt väl för elever i utanskap. Och det är ju den filosofin vi vill ha. Och kolla vad man kan ta, vilken del av det man kan ta till Sverige. Så då har man tryggheten och sen har man utbildningsdelen. Och så ska man på ekonomisk kont, tycker jag då, ha lägre skatter för just företagande i de här målen. Svenskt Näringsliv satte en utredare på att räkna på detta och han räknar med att det kan ge 70 000 nya jobb i utanskapsområden. Det är fler än vad något annat förslag jag har sett på integrationsområdet. Väldigt få integrationslösningar kan sätta siffror på vad det löser för problem. Det här säger 70 000 fler jobb. Det skulle vara väldigt många fler barn som ser sina föräldrar gå till jobbet.
Spelar det någon roll hur man pratar om de här grupperna?
Det gör det nog, men jag tycker ofta att det finns ett överdrivet fokus på just hur saker kommuniceras eller hur saker sägs. Som jag sa innan, jag tror väljarna förstår.
För att jag frågar, eftersom ni i MUF har ju pratat om att man måste prata om den andra generationens invandrare tydligt som svenskar. Så tycker du inte att de andra partierna gör det? Eller att Moderaterna gör det?
Det är en liten felläsning av vad det är vi säger. Jag säger inte att man måste prata om dem på det sättet. Jag säger att jag vill ha en politik som gör att utanförskap inte går i arv. Att man pratar om andra och tredje generationens invandrare är ju ett misslyckande. Det vi borde ha, vad människor borde känna sig som och vi och identifieras av andra som första generationen svenskar. Ifall man är född i Sverige, växer upp i ett svenskt område, då ska man ju bli svensk.
Men är inte det just att benämna någonting på ett visst sätt för att kommunicera ett värde?
Ja, alltså, och det är så väl ordet för vad jag vill ska ske i verkligheten. I deras mentalitet och deras syn på sig själva och omgivningens syn på dem. Att man ska inte se det som att så här, jag bor och jag är född i Sverige, men jag är andra generationens invandrare. Nej, istället ska man se det som att jag är född och jag bor i Sverige och jag är en del av Sverige. Jag pratar svenska, jag jobbar på ett svenskt jobb, jag har svenska värderingar. Jag är ju första generationen svensk. Det viktiga är inte hur man pratar om det, det viktiga är vad vi får till för politik som förändrar människors liv.
Du ska få skriva din viktigaste valfråga på den här skylten, kort och stort. Så, ett rättvist Sverige.
Mm.
Och vad betyder det?
Ja, men när jag åker runt i landet och träffar unga personer och möter liksom vad de känner för problem eller vad de upplever fel i samhället, så i grund och botten handlar det ofta om orättvisa. De tycker att det är helt obegripligt att det är så låga straff för sexualbrott, eller att det inte lönar sig att ha utbildat sig länge eller att arbeta hårt, eller bara övergrepp i äldrevården som man läser om, att människor begår grova brott och inte utvisas, eller att människor som sköter sig och gör rätt för sig ändå utvisas. Alltså, allt det där handlar om orättvisa. Man har agerat rätt eller man har agerat fel och konsekvensen matchar inte det. Och det vill jag ju ändra. Alltså, mitt Sverige är ju ett Sverige som är, oavsett var du kommer ifrån, om du är född här eller invandrat, om du är kvinna eller man, om du är rik eller fattig, genom egen ansträngning och ditt eget agerande så ska du kunna forma dig ett gott liv här.
Tack för att du kom hit, Douglas Thor.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.